Vi kör igång här. Det är jag och Oskar än så länge. Det är torsdag och vi väntar på Danne som ska komma in här vart efter. Men vi har en sån trevlig diskussion om tvättmaskiner. Där Oskar har installerat en och inte vet vilken det är.
Kan du berätta mer? Precis. Nej, vi har gemensamt utrymme här på travet och sen vart jag nu lite osäker. Vilken av de här två tvättmaskinerna är min egentligen? Det är inte så lätt att veta när man bara haft den i 10 år. Det är inte så lätt att känna igen.
Nej, jag tänker, hur mycket tvätt blir det på en vecka för en travkusken? Speciellt en vecka när det kanske är lite blött och regnigt i banorna.
Det är väldigt, väldigt olika. Potentiellt så kan det vara lite mindre om det är jag som bestämmer vad som måste gå in i tvättmaskin och betydligt mer om det kanske är ja, till exempel min fru som bestämmer vad som måste in i tvättmaskin. Så det är lite olika det där.
Det är lite olika, ja.
Mm. Ja.
När behöver det tvättas? Jag tänker, hur hårda kan kläderna bli? Är det så länge man får in, alltså, man får in armen?
Som regel när de försöker fly, då brukar jag säga att nu är det nog dags. Vi ger dem en skämma bort dem lite med en tvätt, så tänker jag.
Ja. Man får vara lite vänlig. Sponsorerna ska ju synas med andra ord också. Tänker jag.
Ja, precis. Ja, det är också en sån grej som jag har. Lite när sponsorn inte syns längre, då är det dags att tvätta.
Ja. Ja. Och Oskar har ju sökt Yes som sponsor, men även Via eller något annat.
Vi kan då, alltså, ja. Där vi är just nu så är vi vill öppna för, ja, diktaturer är ju välkomna att höra av sig också. Alltså det, vi stänger inga dörrar, helt enkelt.
Skulle det kunna vara så till och med att du tvättar oftare om du skulle bli sponsrad av Via?
Ja, om det står i kontraktet så kan jag väl tvätta precis hur ofta de vill faktiskt.
Ja, ja, men vad trevligt.
Ja,
då skickar vi ut den lilla kroken här och så känner ni någon på Via eller något annat tvättmedelsföretag så är vi / Oskar väldigt intresserade av att få kontakt.
Eller något tveksamt arabland med mycket pengar. Alltså lite vad som helst helt enkelt.
Ja, Libyen var väl ett sånt bra land. De sponsrade väl en massa olika sekter för ett antal år sedan.
Okej,
okay. Ja. Gaddafi där innan han...
Ja, just det. Ja. Nej, men om du har några kontakter där.
Lite den typen av sponsorer vi egentligen söker.
Inte söker, men jag menar liksom i brist på annat. Man får ju ändå liksom ha...
Ja. Vill någon kasta pengar på oss så tar vi dem.
Ja, precis.
Så är det. Vi är inte de som är de.
Nej.
Jag tänkte på en sak häromdagen, att det är ju påsk snart. Eller hur? Och då hade jag en jätterolig tanke. Och jag hade den alldeles nyss. Och nu försvann den.
Här snackar vi kvalitativ podd. Ja, det är en jättebra idé, fast jag glömt den. Yeah.
Vi kan väl säga det så länge i alla fall, att det kommer bli en ruskig jackpot på Romme där. Jag såg någon som hade lagt upp nu att just nu är den uppe i nästan största jackpoten som har varit, alltså tillförda miljoner till potten. Det är inte riktigt på toppen nu, men skulle det bli jackpot nu på lördag igen, vilket med de här skulle bli lite favoritparad. Vi såg ju onsdags eller igår här på V86 att det är nästan självspringande banor på vissa håll. Skulle kunna bli så på lördag också. Då jävlar vilken jackpot vi får på Romme då och ser fram emot.
Ja, min spaning på det där är väl sluta stjäla folks pengar och bara betala ut dem. Som i det här fallet, jag menar igår, vad var det? Det gav 500 spänn eller vad fan var det?
200
på V86. Ja, alltså skäl inte dem, dela ut dem istället. Om man inte ska dela ut 6-rätt exempelvis och ge det till potten ovanför då, så att säga, så är det V75, dela ut pengarna. För det mesta så tycker jag att man kan dela ut för 5-rätt, för det blir så jäkla mycket pengar också som man hade kunnat få. För min del tycker jag det är live det där, nu är det ju jackpot precis jämnt. Men det förstörde ju lite det du höll på att bygga upp där, så jag ber om ursäkt för det här. Det fan var kul med jackpot. Jag ångrar mig direkt.
Det förstörde ingenting. Det fick mig istället att börja tänka, så här, borde man kunna spela som man gör på V6 Borde man kunna börja spela bara V7? Vad säger du om det?
Ja,
Bara spela för
det
sjuan.
har ju varit uppe på tag. Kunde man göra det ett tag eller fast man var med det? Eller var det bara snack om det? Jag minns inte.
Jag har aldrig gjort det i alla fall.
Det viktigaste för mig i alla fall, som jag ser det, det är ju att det inte är jackpot hela tiden. För mig, jag tror att för de flesta spelare, nu är det ju de som spelar mycket och spelar kontinuerligt, de tycker ju säkert att ja, men skitsamma om jag får några hundra. För min del så tycker jag att det är trevligt att få ett tillskott i kassan och inte behöva swisha ATG några gånger. Jag tycker faktiskt att det är ganska viktigt och om jag har satt fem rätt, då vill jag ha de pengarna. Och samma som igår, då tycker jag det blir ju rent löjligt lite betalt. Då hade man väl i så fall, ja men har man åtta rätt, då blir det ju en del slantar bara på att man får för sex och sju rätt också, i och med att det blir så pass många rader liksom. Så att eller att man i det fallet då, när det är så låg utdelning, då kanske man hade kunnat ge pengarna från 6 och 7 rätt till de som hade 8 rätt åtminstone. Någonting sånt då. Liksom stjäla folks pengar till nästa omgång, det tycker jag det är dåligt. Tycker jag, men det är bara min åsikt.
Ja, men det är väl en strategi från företaget att man vill ha spelare som kommer tillbaka. Man tjänar egentligen ingenting på att betala ut pengarna den omgången, för att då är ju spelet redan lagt. Sen kan man tycka vad man vill om det, men
Jo.
det är ju väldigt intressant också, de här jackpot-omgångarna. Det gör ju att man går igång lite extra, för att sjurättspotten är kryddad liksom.
Det låter ju som att du gör det, så alltså så har jag fel, för att då är det ju många som gör det helt enkelt. Jag började känna lite som att folk, att man liksom, ja men det är jackpot hela tiden. Det blir ju, ja, då bryr man sig ju inte på samma
Nej.
vis. Men
Nej, så är det ju. Det finns ju en viss gräns för hur ofta det bör vara jackpot. Jag kan väl tycka att man kanske inte alltid ska skicka pengarna vidare till nästa lördag, utan att man kanske istället ska ha en omgång varje månad, eller en omgång varannan månad som är jackpotomgången. Och så vet man att dit går alla pengar, och så har man den att se fram emot. Det är ett annat sätt att se på det. Men för att det här att det är jackpot hela tiden, det blir också ganska, man
Ja.
känner sig lite ja, lurad ibland kanske.
Ja, för min del så jag skulle vilja ha pengarna när jag spelar. Det så jag ser det, och då blir det ju också lite mer pengar. Betalar man ut fem rätt, så om man har ett lite större system, då blir det jäkligt många. Det blir ganska mycket pengar alltså på sex och fem rätt när man får så många rader då, när man får sju rätt. Så att, ja, det där har jag tjatat om skitlänge.
Men du,
Troligtvis så kommer ATG att göra sin grej i vilket fall.
jag tänker att nu får du hoppa in i rollen här som Anders Malmrot en minut, och
Oj.
så ska du bjuda in den tredje hästen till Elitloppet. Vem blir där då? Jag tänker, nu har vi ju Idao De Tillard, vi har Francesco Sett. Det är ju egentligen helt klart att det här blir det bästa Elitloppet på länge åtminstone. Men om vi ska krydda det lite mer nu, om du ska bjuda in en häst som faktiskt bygger upp det här ännu mer, så att man på lördag vid 18:37 eller vad det blir känner att wow, jag trodde inte det kunde bli bättre. Men den där inbjudningen, vem bjuder du in då, Oskar?
Ja, alltså Önas prins såg man ju igår. Det är väl kanske ingen, alltså det är ju ganska självklart egentligen att om han är bra så kommer ju han att vara med. Så att den smäller väl inte så mycket. Om jag vore han, då skulle jag väl se till att någon utav de utländska kanonerna vill man ju kanske ha med först, så att de kan sikta hit. Det är lite taskigt kanske, men de svenska behöver ju inte göra så mycket med sin matchning för att vara på topp, inte lika mycket i alla fall. Så att mina två favoriter därifrån just nu, det är väl Go On Boy kanske framför allt, och Fonek som vann förra året. Så att jag skulle väl ta någon av dem. Go On Boy kanske jag skulle bjuda in redan nu.
Vad tänker du om våran australiensiska vän då? Skulle inte det vara det kanske inte är den största vinstchansen till Elitloppet, men det byggde ju upp ganska mycket runt förra året när de bjöd in Just Believe, om de skulle få frågan att tacka
Det
ja
hade
igen.
ju varit överlägset. Just Believe eller någon av jänkarna som vill komma. Det är klart, Jiggy Jogg hade ju varit svinhäftigt, men vad jag förstår så vill de inte komma. Men absolut, alltså, innan fransmännen så hade ju ett sånt inslag, men jag trodde faktiskt att det redan var uteslutet att de var tillfrågade. Men kan man få till det, då måste man ju jobba redan nu, för jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog för honom att resa sist, men det börjar väl bli dags att röra på sig nu i så fall.
Ja, det var ju en kostsam och lång resa, men som var uppskattad och upplevd i efterhand av oss också, tycker jag.
Ja, verkligen. Det var en riktig, riktig favorithäst. Den var ju fantastiskt fin. Sen var det väl, alltså tittar man stammässigt var det väl kanske inte jätteexotiskt inslag med Orlando Vici, som är väl en av de hingstar som jag i Söndagspodden, när jag läser fadershingstarna, det är en av de som jag läser oftast där. Men hästen i sig och kusken och ja, allting var ju, ja, det var ju fantastiskt fint, och framförallt att han var så himla bra också. Det är ju lite ibland de där flagghästarna kommer och sen blir de utskåpade, då det känns ju inte så vidare roligt kanske.
Nej. Vart var vi? Vi var i Elitloppet igen.
Vad skulle vem skulle du bjuda in då? Om jag säger de där, jag vet inte vad man kan hitta för jänkare som i övrigt som skulle vara intressant. Men det är klart att en jänkare hade man ju verkligen velat ha. Annars så tycker jag att det är någon av de franska kanonerna. Men alltså, amerikanskt eller kanadensiskt inslag, det gör ju att det känns ju lite mer som förr, om man säger, och det blir ju verkligen det internationella Elitloppet. Annars blir det ju lite mer en uppgörelse bland Europas bästa sprinter, som man säger.
Ja, men nu har du ju tagit, du tog ju både Go On Boy och Neck där. Ska man leka med lite realistiska tankar här då, vilka som skulle kunna bli inbjudna och faktiskt ha en ärlig chans. Så, ja, men då, en kul var ju Joviality att få den inbjudningen, men den känns också ganska självklar att den kommer komma, tror jag. Och Double Deceiver är väl också en sån som känns som att den kommer. Ja, men Hooker Berry då, den skulle väl vara lite kul.
Det är ju lite, jag vet inte riktigt hur han jobbar. Det känns ju lite som att det är ett gäng som är självklara. Jag menar, om Åke ringer och säger att han skulle vilja komma med Jiggy Jogg, då får han komma. Liksom. Och det är ju ett gäng av dem som är så där ruggigt bra, som är bara givna, liksom, tror jag. Och samma med fransmän. Det är väl säkert några fransmän, som du säger, Hooker Berry, Honeck, Go On Boy och några andra. Jag gissar ju att om de frågar lite så där, hur ska vi matcha, så är det väl redan klart att de är välkomna, skulle jag tro i alla fall. Det är väl lite det här
Horsey
grejen
Dream
med att
var
bjuda
inte
in en i veckan som är.
en som vore kul. Nu vet jag, det är väl osannolikt efter operationen, men San Motör är också en sån som man skulle ha velat se. Men jag vet inte, har du hört någonting hur det
Nej,
ligger?
jag trodde att det var uteslutet, men jag har absolut ingen inside på det. Men
Ja,
han
för
är
jag hade
ju
också för mig att det var
givetvis
uteslutet.
en, ja, nej, skulle de ha honom i ordning, det skulle ju givetvis vara, det är ju den bästa hästen vi har, tycker jag i alla fall. Ja, Francesco får visa att han är bättre än honom, så tycker jag i alla fall. Örnas prins gjorde ju comeback igår, såg ju jättefin ut. Det gjorde han ju för det mesta förut också, men grejen som har varit är att han är så himla hård, så att de har ju tyckt att han blir lite sämre i slutet av loppen. Och funkar det bättre nu? Han har ju haft lite ont i framknäna då. Det är ju en jävla häst alltså. Så han
Men
blir
jag ska.
ju, tar han ett kliv till, då blir han ruggig.
Ja, nu försvann du, men då blir han ruggigt bra misstänker jag. Eller intressant. Danne har kommit in. Välkommen Danne.
Tjena, tjena. Jag kan ju säga att jag brukar messa med sammotörsägare
Ja.
relativt ofta i alla fall. Senast lät det ju inte som att de kommer komma ut i Elitloppet, men alltså, för att vara med i Elitloppet överhuvudtaget så måste det ju matcha jävligt bra, och jag tror inte att de chansar med en så pass fin häst faktiskt. Det är väldigt svårt att tro. Men,
Nej, det skulle ju vara om man är fantastiskt bra, hinner få en start innan när man känner att oj, vi är lika bra som vi var för ett år sedan. Då,
Exakt,
men
exakt.
den är ju ytterst osannolikt att de ens försöker. Jag skulle tro att de
Nej.
tar det lite piano. Så att
Exakt.
vi får hoppas på Antti nästa år.
Exakt, och
Nej,
då, jag
vi
vet ju
hoppas ju
hur Björn
inte.
brukar prata om det. Liksom. Han är ju väldigt rädd om Samotör, och det är ju hela ägarkretsen med och Håkan Arvidsson med. Så att nej, det är nog ganska osannolikt, tror
Vi räknar med att de siktar mot Grand Prix istället, eller hur?
jag. Exakt, det är inte omöjligt som sagt då.
Så får vi ut det. Det blir också ett fantastiskt lopp att se fram emot. Har du någon, nu har du missat lite här Danne, men har du någon dröminbjudan till Elitloppet? Vem vill du se på lördag här? Vi har väl lyft varenda häst i världen egentligen.
Ja.
Men utan att ha lyssnat på oss innan här, vem bjuder du in om du bara får bjuda in en häst?
Det var en väldigt bra fråga faktiskt. Det finns ju hur många bra hästar som helst, på att säga. Men vem vet, en sån här som Clickbait till exempel, som inte har varit så mycket snack om än så länge. Den skulle kunna få ett bra läge. Och Melander har ställt i ordning hästar förut i Elitloppet. Det är väl kanske ingen drömhäst, men High on Pet till exempel, man vet aldrig. Och också en som Hajon Pepper skulle jag jättegärna vilja se i Elitloppet. Den kommer ju ut i Oslo Grand Prix, men jag skulle gärna vilja se en rosa biljett på den hästen.
Det vore
För att...
faktiskt jättekul att se High on Pepper, men det blir en otroligt lång säsong.
Det blir det.
High on Pepper ska starta i slutet på maj, och då skulle man ju vilja att han får ett litet break nu.
Jag kan tänka mig vad de har i kikaren med Ion Pepper faktiskt. Det är nog Grand Prix på Åby skulle jag gissa. Det kan jag tänka mig faktiskt. Att det blir en liten paus och så siktar man in sig på det. Men ja, det är ju alltid svårt att säga med de här hästarna som har gått ut en hel vinter. Det tar på dem. För det första är det inga lätta banor att springa på vintern heller. Så att och för andra så är det oftast lite enklare hästar att möta. Men ja, Ion Pepper som den har sett ut hela vintern är ju makalös faktiskt. Med gott om krafter kvar i stort sett varenda lopp.
Till helgen då har vi lite STL-finaler. Är det någonting speciellt ni ser fram emot?
Det är väl den där High on Pepper kanske.
Vi ska ju tänka på att det är fantastiskt fina lopp också. Det är ju Margaretas unges serie också. Det är en tre lopp eller vad det var, fyra lopp till och med kanske. Ett sånt som ingår i V75. Och det är ju, jag menar, det är vilka hästar alltså. Herregud alltså. Otroligt fin transport är det på Solvalla. Hela helgen. Skulle jag säga. Det är hela lördagen i alla fall. Nej, det är otroligt. High on Pepper som du sa där, Oskar, det är ju, ja, vilken häst alltså.
Vi har ju ett gäng med race som vi kommer till. Jag tänkte jag skulle börja rabbla några, men det kan vi väl ta när vi kommer dit kanske.
Så tänker jag, och jag tänker så här, jag har lite ont om tid idag, så jag kommer ju lämna över den här stafettpinnen till Oskar, tänker jag, att läsa loppen här och att Danne står för tipsen idag. Men jag ser ju fram emot att se High on Pepper den här helgen också. För nu börjar det västas bland motståndarna på ett annat sätt här. Och vi har, som du sa, Danne, clickbait där med ett lopp i kroppen. Det sa vi ju förra gången i podden när vilken start var det? Var det inför Mantorp,
Det var det nog,
eller?
ja.
Ja, då sa jag ju det att ja, clickbait kommer ut, men han behöver alltid minst ett eller två lopp i kroppen. Och det såg vi ju där i den starten att det var inte där det skulle vara. Men det brukar ju vara så att när han har fått det där loppet i kroppen, då är det på en helt annan nivå. Så att clickbait tycker jag blir otroligt intressant att se hur han har tagit det där första loppet. Och jag får väl bara slänga ur mig här också innan jag lämnar över att när vi pratar om High on Pepper så läste jag en intervju med Mats där. Visst är det Mats, vem är det som ska köra först? Det är ju Jorma för tusan.
Ja, det hade varit en jävla skräll om Mats skulle ha kört.
Ja, men det var inte på tal om High on Pepper. Men det var kul att Mats, skitsamma. Nu tappade jag bort mig precis som påsken där förut. Det var Big to be har jag för mig som han lyfte fram som sin bästa chans i omgången. Ja, nej, men Oskar, du får väl med varm hand ta över rodret här och styra Danne genom avdelningarna. Och så får vi se om Åke landar in sen då. Han skulle väl rulla in runt 2015, hoppas vi.
Ja, precis. Ja, men jag fixar det helt enkelt. Så ha det så bra så länge.
Yes, lycka till. Hej.
Tack.
Ja.
Så där, vi tyckte att första delen av podden höll alldeles för låg kvalitet, så att vi väntade in Åke Olsson för att dubbla kunskapen minst. Hur är läget, Åke?
Jo tack, det är bra. Det är mössa på fortfarande, för jag ska snart ut och åka. Men jag kommer lova att jag kommer att ha full koll ändå. Och sen så har vi haft Djurgården derby söndags som vann mot AIK. Sen har jag haft två raka mot Björklöven i hockeyn. Så rösten bär lite i alla fall.
Härligt. Du surfar fortfarande på den vågen alltså.
Ja, men den igår är nog bland det värsta jag varit med om, även om det bara var andra kvartsfinalen. Matchen var ju, eller andra, första övertidsperioden var ju klar när det var 0,4 sekunder kvar. I och för sig så gjorde vi mål där, och det var en liten väntan på videobedömning, men det var 0,4 sekunder till godo, så att det kommer jag aldrig glömma.
Ja, underbart. Vi började dagen med att snacka lite om vilken elitloppshäst vi helst skulle vilja se. Och tänkte vi att då får vi ju fråga dig samma sak där, Åke.
Ja, men då ska jag väl lägga mig tillbaks till lite Frankrike-tid. Jag skulle faktiskt vilja se FaceTime och Mathieu Abrivard som tränar den. Som vann pris i Luxemburg för inte allt för länge sedan. Och jag tycker att han har radat upp härliga insatser. 6 raka, eller man har 7 raka eller sånt där. Och dessutom är han efter en tidigare vinnare cocktailjet. Så att det är lite äldre stam på den också. Det tycker jag är jättekul. Och jag tror det hade varit ett roligt ekipage. Sen tänkte jag att hästen kanske bara går ut och vinner. Men den ska jag gärna se.
Ja, det är lite roligt om man går in på de franska hästarna. Det är inte riktigt de dominerande stamtalarna. De börjar bli lite, komma tillbaka lite där. Ja. Nej, så det är riktigt roligt. Den franska hästen idag är ju så helt annorlunda mot vad man tänker. Alltså, jag tycker det är nästan de snabbaste hästarna i världen nu är frans. Men det blir ju inte riktigt samma. Ett tag så var det lite som man kunde se det som ett schackspel med olika typer av hästar. De amerikanska var startsnabba och fransmännen var, ja, var det bara, de bara mosa på. Nu är det ju... Ja, de franska travhästen idag är ju helt komplett. Alltså.
Men har du blandat in lite amerikansk i dem också? Det har vi gjort det till också.
Precis, det är det som har gjort det såklart. Och plus det att de är ju väldigt hårda på det här. Att du får ju inte trava dåligt. Då blir du diskad och därmed så blir ju inte de avelsingstarna blir ju inte framgångsrika heller. Så att det blir ju, till slut så har vi ju bara riktiga naturtravare kvar. Det måste ju kännas jävligt hårt att bli diskad för orent trav när man är helt överlägsen. Men för den franska rasen där så är det ju säkert en bidragande faktor till att de är så bra som de är nu.
Ja, så är det. Och sen är de lite olika. Jag tycker väl att de inte har samma bedömning om de är lite knackiga. Det är när de drar dem bakben, då åker de. Det är bara min personliga feeling.
Ja, nu hörde jag dig lite dåligt där.
Ja, när jag sa det. Min personliga feeling är att de åker när de får dra, när de drar bakben mer, att de kanske knackar så här fransk stil, utan då tar de dem på större allvar med och tar dem från kassen. Men det är bara min personliga feeling.
Ja, där har jag absolut noll att tillföra faktiskt. Jag har lite för dålig koll på fransk trav, även om jag hade det här lite som en personlig privat målsättning att följa fransk trav mer och sätta mig in i det ytterligare, men dygnet har tydligen bara 24 timmar och ja, min fritid lägger jag väl på den här podden, så att då blir det så.
Ja, jag var helt ledig då. Jag skojar.
Vad ska vi sätta igång eller? Men om vi tittar på V75, vi skulle ju kunna beröra det som många varit upprörda över igår. Det var kanske inte lika stor grej med att utdelningen var så pass låg. Det med Hanna Läderkorpi som använde bägge open stretch spåren, eller vad man ska säga. Det var ju ska vara dubbel open stretch, men hon gjorde det till ett enkelt open stretch genom att helt enkelt köra i mitten. Jag följde inte livesändningen utan fick istället en gäng med meddelanden. Kollade upp det lite i efterhand där. Fick uttalade sig domarna något mer sen, eller var det bara där där man fick direkt där efteråt?
Jag väljer inte att svara, för jag var som sagt på hockey till klockan var 11 igår. Så att, jag såg inte
Ja. Vi kan väl bara dra det då rent allmänt. Det som hände var ju som sagt då att Hanna gick ner på open stretch, var i vägen för Kristoffer Eriksson var det som satt tredje in. Hästen gick ju ner lite för mycket helt enkelt. Det kan de ju göra. Alltså de här konståkningsregler var det väl någon som sa var jävligt irriterad och en hel del annat också. Det som gör att det får vara lite olika bedömningar i sporterna. I sporten, det är ju för att hästar vinglar. Han vinglade ner ett halvspår för mycket. Dels är de inte vana vid att flytta sig i sidled. Och, ja, det är väldigt lätt hänt. Man ger dem order och byta spår ganska fort. Det blir lätt att de fortsätter i den riktningen. Det är ju inte så att det liksom är ytterligare ett streck där inne som visar exakt var spår ett på open stretchen är, utan man vinglar en del. Hon vinglar lite för mycket, var jävligt seg på att hitta tillbaka tycker jag, men samtidigt så är det svårt faktiskt att veta exakt vart man är. Kunde följa open stretch linjen kan man tycka, men många gånger så har man så pass skit i glasögon och så vidare så att man kanske inte ens ser den. Men i alla fall, jag gjorde nog samma bedömning som domarna, att jag tror inte att Kristoffer vinner loppet oavsett hur hon gör. Det kan man ju ha olika uppfattningar.
Nej, men sen tror jag det var mycket drag på tvåan som ledde loppet där. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men skitsamma. Men det var väldigt mycket drag på den och folk trodde den skulle komma till spets och det gjorde den och den ledde och sen ja, lite med datten och det är klart att folk blir irriterade på det då. Det förstår man ju helt klart. Jag var en av dem också som satt med spik på tvåan där till exempel och den slocknade ju. Men den, samtidigt så är den ju heroisk ändå får man ju säga.
Men att Hanna enda chansen att Hanna skulle bli diskad är att hon skulle ändra ordningsföljden. Alltså hon är ju före tvåan i mål hur hon än gör, det är jag ju rätt övertygad om. Om det inte är så att hennes häst kränger ner utan bara satan, för att där har man ju en ganska rejäl fördel av då att släppa ner hästen lite för mycket. Då får man ju betydligt mer fart, men jag tyckte att hon tog sig mer ut till höger igen hela loppet. Så skulle inte jag döma det i alla fall. Men anledningen till i alla fall att man har lite luddiga regler, det är ju helt enkelt att alltså, ja, hästar kan vingla. De måste få vingla lite grann. Om vi skulle diska någon så fort den vinglar ett halvspår och gör någonting. Då,
nej, så är det.
Det går inte att hålla hästarna så exakt i alla spår. I de flesta länder så är det ju till och med så att de bara, ja, det är i princip, och du får köra i princip hur du vill.
Ja, så är det.
Så är det. Och där de fick sig en regel att man kan flytta ner ett tack. Hade det inte funkat i det här fallet? Eller? För jag har inte sett loppet än.
Nej. Alltså det var Kristoffer vart fyra i mål. Det hon gjorde genom att blocka Kristoffer som var den andra hästen på open stretch. Det var egentligen att han inte fick bli fyra. Eller han fick inte bli tvåa. Han hade blivit tvåa tror jag. Ja. Men han blev fyra i mål. Det var, alltså hon fick 3 500 och en veckas avstängning där. Så jag tycker väl kanske att det är väl lite veka böter. Hade det varit så då att hon hade verkligen hindrat Kristoffer från att vinna, eller var det någon som sa det? Men om det där är en tunna pokalskval och så tar sig inte Kristoffer vidare då. Den är ju rätt hård alltså.
Och
det är klart, det är ju jävligt smart att glida ner lite för långt på när man går ner på open stretch. Så att den, om inte annat så får ju den i rygg på en, får ju lite kortare tid på sig att accelerera om den måste vänta lite grann.
Det är en
intressant sak att diskutera. Men jag förstår alla som blir upprörda och tycker att det är konståkningsregler som sagt i travsporten och det är för mycket bedömningssport och så vidare. Men grejen är just den att
det är levande djur.
Ja. Och det är ju lite i fotboll eller vad vi snackar om hockey med ibland. Det händer ju lustiga saker där med som blir bedömningsregler ibland. Och det ja, folk blir upprörda. Liksom. Det är ju så det fungerar många gånger.
Man förstår ändå, någon som har spelat, vi säger ju att det var en incident där för ett tag sedan när det pratades om 1 miljon på V86 när fel häst, eller när hästen vinner med fastgård och missar en sån sak, då är det ju ändå ganska allvarligt.
Ja,
med tanke
exakt.
På att den var så klockren. Det här fallet låter det ändå som att ingen kan vara säker.
Nej.
Och det är klart, då är det väl någonstans bättre att fri än att fälla.
Den att fälla, ja. Ja, just det.
Nej, den jag tyckte väl inte att den var... Att den var så svår på så vis. Men sen blir man ju alltid upprörd över att ja, men det är inte tydligt och man har lite svårt att förstå regelverket och man tycker att det är luddigt. Och det är ju oerhört svårt att vara domare. För jag menar, i det här fallet då, om det var så att Kristoffer hade haft så pass mycket kvar att åka med så att han hade kunnat slå av henne och hon blockar han lite på open stretch där. Då ska de ju alltså... Då ska de avgöra att han gjorde det. Alltså det är ju helt omöjligt i princip. Men det där har ju stötts och blötts en hel del. Och jag vet inte riktigt liksom. Då ska man ha då att om man vinglar på upploppet så blir man diskad. Jag tycker det är jävligt svårt också. Och det är ju samma där med om man kör innanför några pinnar. Den regeln kan man, ja, det är bara det att du måste ha lite vingelmån utåt också. Då. Du kan inte hålla en häst på ett precis rakt spår hela vägen. Man måste ha vingelmån åt något håll i alla fall.
Ja, vi släpper det där och kör då. Vi är på
ja. Ja, det låter som en bra idé. Ja. Dra första avdelningen du, Danne. Jag har... Ja, nu försvann någon.
Hallå? Åke tror jag var det som försvann.
Ja, han hade rätt så dassig. Vet du vad vi gör? Vi är tysta i minst 10 sekunder så hittar Marco det här när han ska redigera.
Nu, jag försvann.
Bra.
Drar du?
Ja. Drar du igång då, Danne?
Ja, men avdelning 1, vi är ju på Solvalla, det är ett 640 meters lopp, autostart är pre-drawlines lopp, storeliten, det är första pris 220 000 kronor, så det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt fint lopp. Jag tycker att Felisa Sett är ju väldigt, väldigt bra, kommer ut nu med Redén igen, det är väl första starten i år, årsdebut. Vi vet ju att Redén ofta ställt i ordning hästarna väldigt, väldigt väl. Men de kan ibland behöva ett lopp eller två. Nummer 8. Dia Sprintbar. Alexander Gocciadoro. Se upp med honom. Nu kommer han till Solvalla med ett lass med hästar. Man har kanske inte så alltid så bra koll på de hästarna. Men de brukar ju vara i väldigt fin författning. Och så även säkerligen den här hästen också. Den har ju en ruggig avslutning i alla fall. Och är... stark och tål att gå. Så att håll koll på gul kusk på Solvalla på lördag. Där kan jag säga det brukar vara väldigt bra hästar som kommer från hans stall.
Det är alltid skitkul när han kommer med några totalt okända hästar. Man bara älskar det.
Ja, så är det. Och de brukar oftast vara minst lika bra som de hästarna som kommer som är i alla loppet eller som är i de loppen, de italienska hästarna står ju väldigt, väldigt, de har tjänat lite pengar ifrån till vad de svenska hästarna har gjort.
Just det här loppet är ju dock stor eliten så där får de ha tjänat precis hur mycket som helst så att vad har hon varit ute i? Hon har varit ute i några hyfsade lopp i Frankrike va? Näst senast var hon ett femåringslopp.
Ja, så är det ju. Sen har vi en häst som inte kanske så många känner till dig, den här Secret Bolo nummer 3. Den hästen kommer från Marcus Melander i USA. Det här är en riktigt, riktigt, riktigt bra häst faktiskt. Den har ju gått i årgångsloppen i USA och snabb ut dessutom. Kanske kör i spets. Erik Adelsson brukar ju inte vara den som velar på hanen från start. Han brukar kunna skicka dem. Sitter den i ledningen så är det 9% på den och Erik Adelsson i sulken, han har ju för det mesta respekten med sig. Så... tänk på den, ni som vill ha en liten outsider i loppet. Åker då, vad säger du om det här loppet?
Ja, jag ska väl inte vara sån som rättar, men för lite sätt har väl gjort två starter fast i Frankrike tror jag, utan framgång.
Så kanske jag, ja.
Mm. Ja, men han trodde en del på henne faktiskt, men hon funkade inte i voltstaden där nere, så att, tar man hem nu. Och hon är säkert väl förberedd, men jag pratade med en från stallet där idag och sa att de har ju visat sig behöva ett lopp i kroppen kanske då, så att de har väl inte sett dem bara gå ut och vinna, men att hon är bra för dagen. Du nämnde Secret Volo där också. Jag pratade med en annan, en kompis till Marcus Sjön, som sa att de troligtvis siktar på att köra ryggar då. Men det behöver inte vara så. Erik får ju såklart bestämma det. Men den är ju jätteintressant. Alltså verkligen, jag håller med dig. Och sen då nummer 8, DS Sprintfar. Det vi inte har nämnt, det är 9 betting Pacer. Och de andra liksom, ja, om de kanske kör hårt och Secret Volo så går i ledningen, och så kan ju den komma in i matchen. Men jag tror att det kommer landa i 3-4-8 faktiskt på min lapp. Det är min personliga första anblick.
Sen har vi en här som också är rätt så bortglömd. Det är ju nummer 5, Aurel Express. Timo Nurmos, det är finaler. Det ska man tänka på. Då brukar Nurmos ha väldigt, väldigt bra snurr på hästarna. Mats är ljus i sulken. Visst är debut på distansen, men startsnabb, kan hitta bra position. Och Mats är ljus brukar alltid ha lite kvar i linan när upploppet ska nalkas. Så att, det finns fler ombudet här, tycker jag.
Det känns ju som att hon borde passa ganska bra på kort, i och med att hon är så pass snabb. Har ju perfekt spår där. Ja, ruggigt snabb häst. Hon var ju en av årgångstopparna, var ju, ja, för bara några månader sedan var hon 4 i British Crown till exempel. Så att den ska man väl inte glömma. Sen tycker jag, man får ju aldrig glömma Olga Utka. Jag tog väl den som mitt streck i söndagspodden på hjärtat där. Oerhört häftig med här, men alltså jag tycker hon slutar aldrig och utvecklas. Så att,
helt fenomenal häst får man lov att säga faktiskt. Där, verkligen.
Jag håller en tumme för den i alla fall.
Ja, vi går väl vidare då till avdelning 2. Då har vi ett autostartlopp över 2140 meter där, klass 2. Så att det är väl de här hästarna som kanske inte har tjänat jättemycket pengar, men det är lätt att det är såna här typer av lopp, tycker jag det kan ställa till. Men det finns några fina hästar med faktiskt här, och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se nummer 5 Bigs to be, som jag tyckte var jättefin senast. Jag vet att de är oerhört nöjda med den här hästen i Maria Törnkristall, och vad heter han, Dwight Peters får ju jättenöjd senast efter segern, och jag tyckte själv att jag spik på den då.
Jag hörde talas om, alltså, får man fråga, varför kör inte Dwight nu? Det var inte så att det var någon lite överförfriskad person som typ överföll Dwight där på Mantorp, kramade honom lite för hårt så att han inte riktigt pallade med att köra nu, eller hur?
jag har inte kollat om man
är. Jag vet faktiskt inte vad det är som är. Det vet jag faktiskt inte.
Nej, det var Danne kan ha varit ruggigt glad efter racet där, så att när vad heter det, Dwight kom upp i restaurangen där och det drogs igång lite musik och så vidare, så ja, vill man ju gärna ge kusken en kram.
Ja, så är det. Så det gjorde jag. Han var jättetacksam, han skrev efter och tackade så mycket för allt och sådär. Så han var jätteglad. Vad heter han? Dwight skulle säga en fantastisk härlig kusk på alla sätt och vis. Han svarar alltid ärligt när man skriver med honom och sånt där. Och även Maria med en fantastisk tränare också på alla sätt och vis. Och trevliga.
Har ni koll på att Maria Törnqvist, när hon var på Valla, var ju hon faktiskt jävligt lovande som kusk. Men och jag frågade henne varför kör den, hon tycker att hon har lite tid och hon vill lägga fokuset på träningen. Men
ja, just det.
Hon var jävligt bra kusk, kan jag säga faktiskt.
Ja. Ja, men är vidare i det här loppet. Jag tycker väldigt lite spel på nummer 4, Vancouver High, som är Lars Nilsson, vet jag, håller den här rösten jätte upp i sitt stall. Har ju gått lysande egentligen flera lopp. Stark spurtare. Stefan Persson kan säkert lotsa den här resten till en bra position, och 6% på den tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt lågt. Så även 3 Woodbank med Jorma Kontius Ulken, där är ju Mantorpstränaren Jocke Wallin som tränar, har ju suttit fast på V75 vid en tillfälle när Magnus Ljuse körde. Och ja, nu är det Jorma och 3% på Valla. Se upp med den, säger jag. Oskar, har du någon take på det loppet?
Ja, just Woodbank där är ju jäkligt svår att räkna på. Han har så liten felmarginal så att säga. Han har ju lite lätt för att slå upp och sådär. Så att det är lätt att det inte stämmer för honom. Men högsta kapaciteten finns ju där. Så att det kan väl vara en sån där som man kan ta med som en skräll. Jorma, han har väl vunnit, Jorma har väl vunnit med han minst en gång, va?
Ja, det tror jag.
Men man ser väl både Bix to be och Baron Tilly håller ju tränarna som undantagshästar, och det får jag väl hålla med om. Jag tycker väl kanske att Baron Tilly känns ruggigt spännande. Sen har inte han visat riktigt lika mycket kanske, men jag tycker det är en riktig häst. Annars har jag väl inte så mycket att tillföra. Jag tycker det är många bra hästar i loppet helt enkelt. Bix to be är givetvis skitfint.
Åke då? Ja. Vad säger du om det här loppet?
Ja, jag tycker jag håller med om Bix to be, men det vart väl ändå lite, alltså kan man säga att det vart enkelt för en som det vart kört. Det här stället som har varit Maria sa, de galopperade som popcorn runt omkring där och det vart ett väldigt bra loppet för honom. Men visst var han fin, men jag tror han blir alldeles stor favorit den här gången. Jag kommer absolut ta med han, inget så. Och sen
man tar väl inte han till favorit baserat på förra insatsen. Han vann ju som han skulle göra, utan det är väl mera baserat på vad de tyckte om, alltså, om man tänker mer vad de tyckte om hästen i starten innan när han gjorde årsdebut där i Margaretas unge serie där, som är, det är väl där man ser mera liksom vad de tror om honom mer än liksom vad han har visat.
Jag köper det du säger, men om han inte hade startat senast hade han inte blivit lika stor favorit som efter det loppet senast, det tror jag inte, men jag håller med dig helt. Sen måste jag bara nämna vad hon tillräckade såklart på, och 60 Flying Eagle ska bli intressant, det är första med Jenke Vang tror jag, och jag läste lite grann i ronden bara att man var nöjd på ljuset där. Och sen en jätterysare, ett Star Royal Mark. Jag ser att om den lyckas hålla upp in i spåret, eller i rygg på 5 Bix to be, om den nu kommer till tät. Kommer luckan så kan det där vara jätterysare. Där behöver ryggar hela vägen till 200 kvar. Då kan det faktiskt avsluta vast. Och Mika Fors är väl en sån där, av någon skrällkusk.
Absolut, jag håller med dig. Ja, vi lämnar väl avdelning 2 och går vidare till avdelning 3. Här har vi ett 2140 meters lopp, autostart. Det är C.T.O. Erikssons Memorial. Det är ju ett guldvisionen den här helgen. 500 000 i första pris, och vi har ju den fantastiska hästen High on Pepper nummer 10 från bakspår den här gången. 73%. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men jag tycker att High on Pepper har ju varit fenomenal under hela vintern. Bakspår den här gången på de här hästarna är lite lurigt. Det finns några som har ställt i ordning här. Bland annat nummer 5 Clickbait kan jag mycket väl tänka mig är mycket, mycket bättre den här gången. Det är hemmaplan nu. Melander, det är mycket pengar att köra om. Man vet att Melander ställer i ordning rejält. Samma sak med Axel Ruda tycker jag är väldigt underspelad i loppet. 2% bara. Men att som sagt var det High on Pepper, den är väl som sagt spelad efter vad han är för häst också. Som sagt var det är väl 900 raka på G skulle jag gissa. Så att, den är ju svårslagen, men vill han ha några skallade bakom så nämner jag ändå 5 Clickbait och 11 Axel Ruda som är lite.
Jag skulle ju inte gardera High on Pepper om man inte liksom, ja men... Jag skulle kolla på de första loppen där, kolla V4. Är banan självspringande och det är omöjligt att plocka ner ledaren, ja, men då är de andra så pass bra så det kan vara svårt att ta någonting. Men är det liksom lite jobbigt, då står de inte emot. Så ser jag det. Det finns lite hopp om det, om det är lite så där självspringande banan som sagt.
Jag är väl benägen att hålla med om att High on Pepper kanske är bäst statistik någon gång. Men ja, lite som Oskar är inne på, det ska väl bli 7-8 grader och snabb bana. Jag tjatade med Heart of Steel senast. Då hade den nog kunnat vunnit om det sitter fast. 1% tror jag var ju när vi åkte hemifrån. Sweetman har vi jagat. Hur bra var inte den med punktering när den var tvåa där? Och skulle den komma till tät, vilket jag inte tror att den gör den här gången, så kan den såklart vara farlig. Finns foto, du nämnde Clickbait, men det är klart, i normala fall. Så gör man en liten lapp så spikar man ju High on Pepper, så är det.
Ja, visst är det så.
Men det är ju ändå, det är ju så pass bra hästar, så att alltså Clickbait om han, men han ska ju gått framåt väldigt mycket med senaste loppet. Men det är ju ingen omöjlighet att han gör det. Och sen då som sagt, självspringande bana, det är ju inte jättelätt, och då ska han dessutom då, ja, han ska ta sig fram också liksom. Det är ingen lek, det är ingenting man bara gör på beställning mot sådana där hästar och ta ner dem från bakspår. Så nu är det klart troligast att han gör det, men
jag bara tänker att ja, jag håller med. Och jag tänker att, tänk om till exempel Axel Ruda skulle få ryggen på High on Pepper på bortre långsidan till exempel. Axel Ruda har ju en jäkla speed till slut, så att ja, då skulle det kunna hända något, men som sagt, på en liten lapp så spikar man på High on Pepper, så är det. Men det är som du säger, Oskar, det är inte helt givet alla gånger. Och bara runda dem.
Nej, han är fantastiskt bra. Jag håller med.
Ja. Ja, vi går vidare till avdelning 4 då. Här har vi ytterligare ett 2140 meters lopp av autostart. Det är Diamantstoets final, alltså ston. Här brukar jag förespråka att det skräller relativt ofta på V75. Och det tror jag väl att det skulle kunna göra även i det här loppet faktiskt, även om det är ganska jämnsträckat. Men jag tänker att Åke får börja här.
Jag börjar nu också. Ja, då ska vi se. Jag tycker att det här är vidöppet, det här racet. Jag har lite rysrälla att få depart häst nummer 2, där man försöker få en jänkevagn den här gången. Man var väldigt nöjd med hästen senast, och jag sätter väl den som närmast vägen till mål, men den är så ganska tufft in i loppet, så de här som står bak här, nu pratar jag, Oskar, om att det är en självspringande bana, så
det vet jag ju inte. Säg att det kan bli, ja, om det blir
ja, så Men så då kan ju de här bakifrån komma till. Jag menar, Elva Bold Face kommer inte bli spelad någonstans. Siva 10 kommer inte bli spelad någonstans.
Och är grymt bra sist.
Ja, och jag pratade med faktiskt med Krebas i måndags också i för live. Tack. Och han var väldigt nöjd också. Sen vet man inte, JN hade vinning illa om Evgeni Ivanov, men hoppade Magnus Ljuse upp där på nummer 15. Men det kan ju göra sitt till också, va? Så att jag tycker det är vidöppet. Kanske Porsche också, 13-2-3-5. Så att, ja, här kommer det bli en sån här form av helgardering på hela loppet. Kanske om man kör en A-häst på, nej, inte ens det, nej, jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt. Men,
det är ju så pass stor skillnad där på hästarna också. Alltså ettan har ju då 250 000 på sig, och är ju alltså i princip i klass 1, eller klass 2 menar jag. Och, ja. Och Gena The Winner, alltså uppe i silver, har nästan 1,1 miljoner. Men det är lite samma där. Det här loppet blir ju... Ja, alltså de hästarna där framme är så pass bra ändå. Men samtidigt, det är samma... Ja. Alltså blir det lite tung bana, så att det blir lite mer utslagsgivande, då skulle väl jag kanske tycka att de är chanslösa.
Ja.
Alltså mot de mest, eller chanslösa ska jag inte säga, men som ser Lloyd, är ju det finns ju en överkapacitet, men jag menar inte chanslösa, det säger fel, men jag menar, alltså de tuffare märarna, de kommer ju in betydligt lättare såklart, om det är lite krävande bana, då är ju de så pass mycket hårdare, om man säger, oftast.
Ja, så är det.
Men det är inte kul att ha 14 i autostart, ingen struken, och så hamnar du i nionde utväg.
Nej, det är ju som ett tillägg alltså. Samtidigt så jag har fått spår, jag har fått andra ja, utvändigt. Jag fick spår 13 på Kalmar. Ägaren ville stryka, eller kanske övertyga om att få åka. Och fick andra ut från spår 13. Så, men alltså, det hände ju om man...
Jag har faktiskt på Lilja, för då satt jag också rätt på att jag satt i andra ut. Och då var ju tvåan snabb och nian snabb i rygg.
Ja.
Men gör de inte det, då hamnar du ju sjunde ut istället. Så det är
ju... Ja, visst. Men det där är ju sånt som man inte, ja, det vet man ju inte. Men det är klart. Ja, nej, men det är ruggigt spännande lopp i alla fall.
Ja, jag tycker att det här loppet, som sagt, det jag nämnde precis i början av det loppet, att det är ett skrälllopp. Men några som jag ens inte har nämnt här, det är ju 12 eller Ferrari Dimanche. Jag tyckte den såg ändå fin ut sist. Nu är det ändå hyfsad form. 2% skulle det bli ett rysligt tempo, vilket många gånger det kan bli i de här loppen när det är springande banor. Så har Ferrari Dimanche en ruggig spurt till slut, och då ja, det bara säger att det är en intressant skäl till så låg procent. Det måste jag säga. Olivia Sivo,
jag har inte där som kan...
Ja, visst. Det är jättesvårt. Det är verkligen. Goop är en intressant också, nummer två, eller på det på också en sån där som är väldigt väldigt fin, men ganska hårt spelad, men ändå lyser barfota runt om och amerikansk bike, så att han har säkert någonting i kikaren där. Elving skulle jag gissa. Svårt lopp helt enkelt. Rekommendationen är väl gardera brett så mycket man har råd med.
Samtidigt får man ett skönt inslag den här dagen att inte vet jag att Helving säger jag är bara dundersäker på min häst, och då är det ju fantastiskt spika sån avdelning. Du kopplar grepp på mig ändå. Men som jag ser det nu så hittar jag inte vem det ska vara.
Nej, precis. Men det är som du säger, det är ett jämnsträckat lopp, och hittar man spelvärdespik här, då sitter man bra på kupongen, så är det.
Ja, helgardera guld istället, och så tar ni så spikar ni Crazy Life från spår 14. Det är väl min rekommendation.
Jag ser att du lagar köp på den också, eller?
Jaha, vi vandrar vidare. Då är vi framme vid avdelning 5. Det är ytterligare ett autostartslopp, över 2140 meter, och det är STL Silverdivisionens final. Här har vi i favoritposition nummer 2, Don Daily Day. Åke, du får börja.
Ja, den här vinner. Ja, tack. Jag vill ta den gärna, för den här vinner. Den här kommer jag tycker att det här är en bättre spik än Hajon Peppe faktiskt. Jag kanske fettar upp det sen, men det är en segervan häst. Man låter väldigt nöjd. Och sen var jag inne och kollade lite grann i tavlorna. Ett combat fighter vill man så svara med uppledning, men det låter verkligen på svaret som att man gärna ser att Erik släpper och får rygg på den av Daily Day. Och ni pratade om det här gulkusk och så vidare tidigare. Även för att jag kommer gräma mig. Jag har inte gjort några hår att rycka. Men om Hipsteram nummer 6 ska vinna. För den har jagat nu. Men jag kommer utstika den avdäck till dig. Om det inte är någon sån här. Här hinner man inte se bedrövlig värmning innan inlämning. Men ni förstår vad jag menar. Så det, jag tycker att. Ja, om spår 2. Det kommer liksom inte. Det låter på dem som att det där kommer vara en guldhäst. I övervån typ. Nej. Jag tror att de andra får det. Combat Fighter gillar jag. Det är en kvick rackare. Men man vill ju släppa.
Ja, Oskar, vad säger du?
Jag tycker väl bara, alltså, ja, den här Daily Day var väl, det är väl mitt första streck också. Samtidigt så är ju Global Classified nästan som jag tycker så jäkla mycket om. Och den, jag ser det väl inte som en omöjlig, alltså, den här Daily Day är ändå jäkligt svår, alltså. Men det går knappt att köra den i rygg, har sånt stort steg så att kan krångla lite för han. Och, alltså, Global Classified tror väl jag i alla fall att han brakar väl till ledningen igen. Tycker att han var helt fantastiskt bra när han svarade ut Barbro Kronos där förra finalen som han vann. Så att alltså får man 4% på han, så ja, skulle jag nog sträcka den, alltså. Den, jag tycker det är en riktig.
Tar den någonsin en längd på svaret sen?
Nej, kanske inte, men ja, det är klart, han släpper väl inte till ändå.
Nej, ja, det var
men samtidigt så är det ju spår 1 också, men det är klart, alltså den är ju snabb som, ja. Ja, men det blir intressant. Jag tror ju att Magnus försöker i alla fall. Ja. Men alltså spår 1 på Valle är ju många gånger lite knivigt tycker jag, alltså.
Ja. Ja, absolut, jag håller med dig också. Ja, visst är det. Ja, nej, men jag två danligare, alltså 67%, då börjar man att vackla lite grann så där, men jag tycker att det som Åke säger här, jag är beredd att hålla med. Jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra spik faktiskt. Alexander Gortzador vet man har mellan skalmarna, och han kommer köra därefter, och den som svarar den ja, det blir jobbigt för den, det kan jag säga direkt. Jag tror att Erik är nöjd med ryggen på danligare och sen är loppet över. För den som vill leta en skräll här i så fall Winner Brodde, om det skulle bli nummer 11, om det skulle bli ett toktempo. Då kan Johan Untersteiner komma med ryslig sport till slut. Men nej, som sagt, var två danväglar tycker jag är helgiven att spika just nu i alla fall. Om det inte kommer in några andra rapporter. Ja, vi går vidare till V75 avdelning 6. Det är ju ett 2340 meter lopp, autostart, STL klass 1. Och här får Oscar börja, det favorit Melby Jail.
Ja, det är väl rätt favorit. Konstaterade jag sist, det var ju mitt icke så spontana drag i söndagspodden när jag hade fått tänka efter lite. Jag tog Call Me Gleipner som mitt spontana streck. Den kan väl vara en rolig, jag tycker att det är en jättefin häst, men tycker väl att Melby Jail har både bättre, har ju klart bättre förutsättningar. Cassius Clay är ju en häst som jag håller väldigt högt. Annars har jag väl inte jättemycket spännande att komma med i det här loppet som ingen annan kan. Så kör ni.
Då tar vi Åke då. Vad har du för sig på det loppet?
Ja, det är ingen Elgren kanske, men det är i alla fall en 5-6 hästar. Jag gillar Global Dependable. Frågan är var man hamnar. Men helt klart tidigt för mig. Och den här 3 Project Breakout, Ica, Elgren Jonssons häst, har ju varit jättefin verkligen. Frågan är om den kan komma till tät. Jag vet inte hur snabb den är egentligen. Melby Gale har ju såklart varit fin. Och så Cassius Pace som du nämnde. Men frågan är var den hamnar. Och så måste man ju nämna de här två, Judge Dread Season nummer 9 och 10 Utah Southern. Kanske framförallt nummer 9 Judge Dread Season som har varit fantastiskt lag. Så att, jag tycker att det är väldigt, väldigt öppet lopp det här också. Men 5-6 hästar i alla fall sticker ut.
Ja, jag tror så här om det här loppet. Jag tror att nummer 3, Project Redout, jag tror den spetsar faktiskt här. Och i ledningen så tror jag att Jeppson jättegärna vill se den här gången också. Som den ser ut senast på Mantorp där, den såg faktiskt väldigt, väldigt fin ut. Och ja, här tror jag att Jeppson har något i kikan faktiskt. I spets, amerikansk bike och så vidare och så vidare, så se upp med den till 11% mot Melby Yale som jag hade som spik senast faktiskt. Men på läge och där och vart den ska hamna som åker inne på där, det är mycket om och men här. Det är inte så enkelt från sjätte och valla heller, ska man tänka på. Men som Åke också nämnde, nummer 9, Red Spread Sisu. Hyperintressant tycker jag. 11% skorykt den här gången. Det är ju ännu mer intressantare. Kan Mika Fors lotsa de här resten på ett bra vis, så kan den absolut se till. Utah Southwind nummer 10 vill jag väl också att man ska tänka på. Det har ju varit väldigt, väldigt bra. Tål tuffa resor. Olsson gillar den här resten senare också. Så att ja, det är ett lurigt lopp om man inte väljer att gå på Melby Yale till exempel. Eller ett lås kanske 3-6 då. Så ja. Klurigt och lurigt. Vi är framme då vid avslutningen av V75 och då har vi ett autostartlopp återigen. 2140 meter, bronsdivisionen, final. Här är nummer 5, Esposito, favorit. Vad säger Oskar om det?
Jag tycker det är rätt. Jag tyckte att han är... Jag har varit imponerad av honom på Mantorp just. Jag har tyckt att det är lite sådär. Han springer så snett med huvudet och tycker att det där kommer inte att gå. Nu kommer han ju säkert få auktionsproblem bara för det här. Men jag tyckte det flöt så jäkla fint för honom när han springer som han gör med huvudet. Det liksom är hans stil. Otroligt effektiv ändå. Sen är det klart att Moses Boko tog på honom till slut och har ett mycket bättre läge den här gången. Men jag tycker att det är helt rätt favorit. It's Pepper Time blir väldigt spännande att se hur han hanterar startbilen den här gången. Han har väl varit lite ängslig där. Det är en häst som jag har hållit ganska högt. Men jag tycker inte att han har råd att släppa något där. Men sköter han sig bra där, då är han med det framme. Men ja, inte främmande för att spika Magnus där. Även om jag tycker att de andra är ruggigt bra. På ett CV-system så är det en bra spik, tycker jag.
Åker av, vad tror du om det här loppet?
Ja, jag kollar inte på TV, jag kollar på live, så att jag kör inget TV-system. jag tycker det är jättesvårt verkligen. Alltså, jag köper att Esposito är favorit, men han blir lite pigg och han kommer för svar. Det är jag nästan säker på. Alltså, skulle Moses Boko nummer 1 lyckas hålla upp ledningen, då kör man där. Det lät på Rick Ebbing i VDLS-travronden som att han var lite sugen på att ta revansch. Och är den före Esposito, då vet jag inte utan, även om Esposito är en jättefin häst verkligen.
Då blir det jäkligt svårt. Alltså om man inte kommer till ledningen. Det är helt givet.
Jag kan vara med Moses, men man kommer i alla fall göra ett försök som det lät. Sen till Pepper Time, skulle de här två köra mot varandra, ja, då blir ju den tuff. Den tar ingen ledning. Judge D skulle skicka på Jänkevagnen, kolla historiken. Den har gått med det en gång och då var det galopp. Nu vet jag att många inte tycker att Jänkevagnen är hela story, men lite grann gör det såklart. Annars skulle man inte använda det. Den är bara några procent. Jättefin verkligen. Stefan Persson är också en sån här kust som kan vinna. Winterburn nummer 7 skulle man sätta på någon form av kanske stänga in lite mer. Han hade väl lite större förhoppningar på den än de visade senast. Om man nöjd och Örjan Kyström får köra igen. Sen vet jag inte, ni alla P&K otroligt vilka fina insatser. Men jag tyckte han sa inför senast att testen var betydligt bättre när han får gå i ledningen. Och det kommer ju inte. Men ja, så bra som han har varit så måste man väl tänka på den också. Då. Men ja, det blir väl lite favoriten mot övriga på något vis. Och jag tror att han kommer bli mottagen med varma servetter. Så att, absolut en favorit i fara. även om jag håller den som bästa hästen. Då ska han bli så här pigg och hamna utvändigt om Moses Bok då får vi ingen av dem två i mål först. Så är det.
Nej, precis. Ja, men jag tycker det här loppet är svårt också. Jag tycker att 7 Winterburn är jätteintressant till 6% bara. Örjan Kihlström, Mattias Ljuse, det är hemmaplan nu. Segervon häst har vunnit 11 av 16. Väldigt, väldigt lågt spelad. Ofta brukar man säga att Örjan Kihlström är sista ska man tänka på. Och det här är väl en typisk sån outsider. Om de kör lite där framme och det blir ett bra tempo så kan Örjan Kihlström definitivt dyka upp på mållinjen. Som man alltid brukar göra på Solvalla i något lopp. Och även den andra vanen med. Men, och även 4 Yards D, amerikanska biken, är ju jätteintressant. Det är ändå totalt sett på de hästarna 9% som vi talar om. Väldigt, väldigt givna på min lapp i alla fall. Så länge inte Esposito kommer till spets också. Då. Det är väl det jag tänker att han inte helt säkert gör om Moses Boko svarar ut där. Och Esposito med den han springer ju med huvudet lite märkligt och sen kanske inte kommer ner på innerspår. Ja. Då kan det bli stora problem faktiskt.
Är inte den Mission Beach också ruggig starta om någon skulle skicka ordentligt?
Jo, lite så. Och även Blackfire. Så att, ja, ett lurigt lopp, men för den som vill så kan man absolut gå på Esposito.
Det hade varit ett av jävligt många lopp som hade varit svinkul att spela live. Ja, det är ju det som idé jag försökte få med ATG på det tåget, men det var de skulle göra någon jättelång utredning och komma ut med något om 20 år istället. Men jag tyckte att man skulle kunna liksom göra någonting så att man kan spela varvet kvar, men att man, det kan man ju bara göra på banan i och med att det skulle kunna potentiellt lagga då, men det var ju inte så. Det hade varit jäkligt kul att spela det här loppet efter 500 meter.
Ja, jobbigt att sitta på i kön bara. På luckan. Under då, din jävel.
Ja. Nej, men skulle du säga att det
finns några roliga sådana som man kan ha lite frågesport på där man kan ha en nedräkning. Min idé var väl att man skulle kunna sätta 60 sekunder från att starten går och kan man ha nedräkning. Om man inte valt någon då så har man valt för sent så att säga.
Ja, och det var ingen kritik mot ditt förslag.
Jag ville bara förklara vidare. Men det hade varit en jävligt roligt slagsmål i Kölner när alla springer efter 500 meter. Hon har varit som på den gamla goda tiden.
Ja. Och så någon jävel före som drar ut på tiden.
Nästa lopp så vill jag ha plats på nummer 11.
Ja. Och varje gång man missar då, ja, den hade jag haft annars. Ja, jag oroar.
Eller? Ja, nej, men som sagt bara... Ni som har möjligheten åker ut till Solvalla på lördag. Det är fantastiskt fina lopp direkt igenom. Det är sällan man får skåda så fina hästar så här år, skulle jag säga. Men faktiskt är väldigt, väldigt fina lopp direkt igenom. Så ni som kan ta er ut, gör det där. Mina andelar hittar ni på ATG.se Hedlunds eller på Solvalla andelar. Där kan jag också nämna att vi är två nya spelägare, bland annat min far som är spelägare där. Och även Jens Brännström som är tränare i Mjölby Hockey har också fått chansen att spela andelsspel. Så ja, med det sagt så tänker jag väl att vi avslutar här och har en fortsatt härlig vecka. Och så ser vi fram emot lördagens tävlingar.
Stort lycka till!
Ja, kanoner. Tack allihop!
Tack!